Då letar vi fram Efesierbrevet kapitel 1. Sidan 1740. Och predikan kommer att utgå ifrån den fjärde versen där. Men jag läser hela den här långa meningen. Det är ju en enda mening i grekiska, 202 ord. Vers 3-14. Välsignade vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut till ära och pris för den nåd han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi fått vårt arv förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv. Att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så lyder Herrens ord. Ja. Förra gången tittade vi på den tredje versen i Efesierbrevets första kapitel som säger att Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och det är ett ofattbart påstående. Det är helt ofattbart. Just för att Paulus använder det här ordet all andlig välsignelse. Han talar inte om en försmak av någonting som ska komma, utan han talar om allt. Allt. Och det gör det ju svårt för oss att greppa. Och jag, i predikan då förra gången, så pratade jag om att vi är som små barn som står inför ett jättestort bord av maträtter. Kanske ett stort julbord. Och det finns hur mycket som helst att smaka av och ta för sig av. Det är liksom överflödande och gränslöst. Men på våran lilla tallrik så ligger det några köttbullar och prinskorvar. Det är lite grann så vi förhåller oss till alla dessa välsignelser som Paulus presenterar för oss. Men det är ju som att Paulus vill uppmuntra oss att hugga in. Att kasta oss in i den här fulla rikedomen av vad det innebär att vara Guds barn. Han vill att vi ska bli det som Gud redan har gjort oss till. All andlig välsignelse finns tillgänglig för oss. Och när nu texten fortsätter så ska vi se att Paulus fortsätter sitt resonemang. Han kommer att ge några exempel på de här andliga välsignelserna som vi ska titta på under de kommande veckorna. Men idag ska vi stanna till vid frågan: varför? Varför har Gud gett oss all andlig välsignelse? Och svaret som Paulus ger är att det går tillbaka till Gud själv. Det finns ingenting i oss som har kvalificerat oss. Det finns inga meriter, det finns inga goda gärningar, det finns inga släktförhållanden, ingen etnicitet. Det finns ingenting sånt. Allt går tillbaka till Guds egen person. Hans suveräna vilja. Hans oändliga godhet och kärlek. Och det kan hända. Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Men det kan hända att det öppnar upp för tankar som vi inte är vana vid. I Sverige, som är världens mest sekulariserade land och individualiserade land. Det finns forskning på det. Så har vi under mer än 100 år vant oss vid att vi själva är universums centrum. Och i den mån som vi svenskar har trott på Gud, så har Gud allt mer framställt som en sorts coach som står vid sidlinjen och ropar goda råd till oss. Men det är vi som är huvudpersonerna. Vi är de som avgör vilket inflytande Gud ska ha i våra liv och i vilka områden i våra liv som Gud ska få ha någonting att säga till om. Vi har gjort Gud så liten i vår värld och oss själva så stora. Och problemet är ju att det inte alls stämmer överens med vad Bibeln säger. Så när vi kommer till Bibeln och vi är präglade av vår kultur, så kan mötet med Bibeln, om vi nu orkar läsa vad som står, det kan bli chockartat. Och vi kan komma att behöva omvärdera centrala frågor som till exempel har med frälsningen att göra. Och det kan bli jobbigt och svårt. I alla fall var det så för mig. Men på andra sidan av den här eventuella krisen så kommer vi också upptäcka att det öppnar upp för underbara djup av rikedom och hopp och tröst. När vi ser Guds ofattbara. Ni kanske tycker att det börjar bli en jargong som jag pratar om, att det är ofattbart. Men jag menar det verkligen. Det är ofattbart när vi börjar se Guds ofattbara storhet och härlighet. Hans godhet och hans vishet är större än vi någonsin kan föreställa oss. Och han regerar med oinskränkt makt. Det är svårt för oss att ta till oss. Så nu vill jag lägga upp predikan i tre punkter. Först vill jag sätta in den här versen, den här fjärde versen, i ett teologiskt sammanhang. Jag vill försöka bredda bilden en smula och säga någonting om hur vi är frälsta av nåd och vad det innebär. Och sen ska vi titta på texten i två delar. Först den absolut längsta punkten, att Gud har utvalt oss. Och sen att han har utvalt oss till att vara heliga och fläckfria inför honom. Så tre punkter. Först, vi är frälsta av nåd. För det andra, han har utvalt oss. Och för det tredje, till att vara heliga och fläckfria. Och det kan hända att du tycker under den här predikan, den här ganska långa predikan, att jag blir lite repetitiv. Men det är medvetet. Jag tror i alla fall att det är medvetet. Jag har någonting jätteviktigt att säga och jag kommer att försöka säga samma sak på så många sätt jag kan. Så, nu sätter vi igång. Punkt nummer ett. Bibeln lär oss att allt vi har vi fått som en gåva. Och allt vi är. Och det gäller också vår frälsning. Det gäller allt. Det gäller hela skapelsen. Gud skapade världen på grund av sin kärlek. Han skapade inte för att han saknade någonting, för att det fattades någonting för honom. Han skapade inte för att han kände sig ensam, utan han skapade utifrån ett överflöd i hans eget väsen. Han kunde mycket väl ha avstått från att skapa någonting och han hade varit ensamma. Han hade varit lika glad, lika kärleksfull, lika god, lika vis. Gud hade varit densamma, även om ingenting, även om inte en enda atom hade existerat. Hela universum existerar och upprätthålls på grund av Guds kärlek och hans suveräna handlande. All existens är en gåva av honom som skapade ur intet. Så vi är inte bara frälsta av nåd, vänner. Vår blotta existens är av nåd. Paulus säger till filosoferna i Aten att det är i honom vi lever och rör oss och är till. Och första Korintherbrevet 4:7, där frågar han retoriskt: vad har du som du inte har fått? Och svaret är förstås ingenting. Ingenting. Jag föddes naken och hjälplös. Allt jag har jag fått som en gåva. Ingen kan berömma sig för någonting. Det är en tanke som är bra att ha med sig när vi funderar på vår egen frälsning som den här texten handlar om. Bibeln säger att vi människor är oförmögna i oss själva att välja det yttersta goda, nämligen Gud. I Efesierbrevets andra kapitel, som vi förstås ska komma till och titta på i detalj, där säger Paulus att vi var döda i våra synder. Och poängen med ett sånt starkt språk, att han säger döda, ni vet, det ger ju en bild av en sorts zombie, eller hur? Levande döda som går runt. Den som är död är, den har ingen förmåga. Om det ligger en död person och flyter i vattnet, så spelar det ingen roll om du kastar ut en livboj till den här personen. Han kan inte ta den, för han är död. Han kan inte lyfta sin arm och grabba tag i den här och rädda sig. Han är ju död. Det är det som är poängen. Han har ingen förmåga. Sådan är syndens verkan i oss, säger Bibeln. Paulus säger i 1 Korinthierbrevet 2:14. En oandlig människa tar inte emot det som hör till Guds ande. Det är dårskap för henne. För att vi ska vilja ens välja det goda, så behöver det göras någonting radikalt med oss. Bibeln talar om att vi måste födas på nytt. Vi måste få ett nytt hjärta, Hesekiel. Vi måste uppväckas från döden till livet. Så dramatiskt är det. Så genomgripande och radikalt är det. Så Gud ger oss inte bara vår existens som en gåva. Han inte bara skapar oss, han också omskapar oss, gör oss nya. Och han ger oss förmåga att välja det goda. Eftersom, som Paulus säger i Efesierbrevet 2, Gud har gjort oss levande. Nu har vi helt nya ögon att se med. Nu vill vi vända oss till honom. Och vi vill förtrösta på hans son. Allt är av nåd. Från början till slut. Allt är en gåva. Allt, allt, allt. Börjar ni känna budskapet här nu? Jag kommer att trumma på den här trumman en bra stund framöver. Paulus säger i vår text att Gud har utvalt oss innan världens skapelse. Grekiska säger pro, innan, alltså katabolés, fundamentet, kosmo. Innan kosmos fundament, innan kosmos grund var lagd, har han utvalt oss. Och i nästa punkt ska vi titta mer på det här med att Gud har utvalt oss. Men redan här så kan vi se någonting har hänt med oss innan världens grund var lagd. Stanna upp för ett ögonblick och begrunda hur trösterikt det här är. Innan världens grund var lagd, innan det fanns en enda atom i universum, innan det fanns tid eller rum, så fanns du med. Om du är i Kristus, du fanns med i Guds eviga rådslut. Han satte sin kärlek på dig och bestämde: du ska leva. Därför kan ju Paulus utbrista de här berömda orden i Romarbrevet 8:38. Han säger så här: för jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djupt eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Han vet det. Därför att det är en visshet som går tillbaka på vem Gud är. Det går tillbaka till Guds egen person. Det handlar inte om vad vi kan prestera för honom. Vi kan liksom inte sparka och slita oss ur Guds kärlek. Den är där. Orubblig. Lika orubblig som han är. Det var ett beslut som fattades innan världens grund var lagd. För några år sedan så hörde jag om en missionär som var verksam i Taiwan. Och bland annat så försökte den här mannen dela evangeliet med några gatuflickor där i Taiwan. Men det verkade omöjligt för honom att nå fram. Det var som att det var liksom en ogenomtränglig mur. De kunde inte höra vad han sa. Förrän han berättade, alltså han försökte berätta om Guds kärlek. Och han berättade om att Gud har utgett sin enfödde son för att friköpa sitt folk och allt detta. Det här är ju en kultur som kretsar väldigt mycket kring heder och skam. Och de här flickorna hade sålt sina kroppar. De var fullständigt förvissade om att de var bortom all räddning. Jag är utstött. Det finns ingen som kan acceptera mig. Och inget han sa verkade ha någon verkan på dem. Tills han visade dem det här, berättar han. Gud älskade er långt innan ni sålde era kroppar. Han vet allt om er. Och redan innan jordens grund var lagd har han kallat er till liv och gemenskap med honom. Det handlar inte om vad vi har gjort. Det handlar inte om vad vi kan göra för honom. Ingen kan berömma sig av någonting inför honom. För han älskade er först. Halleluja! Poängen här, att allt det goda vi har, inklusive vår frälsning, har vi fått av nåd utifrån Guds överflödande kärlek. På samma sätt som vi varje dag kan leva och tacka honom för att vi får leva. Vi kan tacka honom för varje andetag. På samma sätt kan vi också tacka honom att han har gjort oss till en ny skapelse. Att han har fött oss på nytt och gett oss liv i Kristus. Det är ingenting vi har förtjänat. Det är ingenting vi kan skryta över. Allt är av nåd. Okej, vi går in i den andra punkten och tittar lite mer på texten. I den tredje versen så säger alltså Paulus att Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och sen fortsätter den fjärde versen och förklarar varför. Om jag frågar dig varför du är kristen. Nu har jag ju redan trummat på det här lite grann så nu vet du vad du ska svara. Men om jag frågar dig varför du är kristen. Så kanske du skulle vilja svara, jag är kristen för att jag valde Gud, för att jag ville ge mitt liv till honom och jag ville leva för honom. Och det är sant, ur ditt perspektiv. Men i Efesierbrevets första kapitel visar Paulus frälsningen ur Guds perspektiv. Och här säger han ju att du valde honom, det gjorde du verkligen. Men du gjorde det för att han först hade valt dig. Gud har utvalt oss i Kristus före världens skapelse. Så säger Paulus, utvalt oss i honom före världens skapelse. Och rent språkligt, det finns liksom inga konstigheter i språket här. Det grekiska ordet för utvalt, sammansatt ord, ek, betyder ju ut, legomai, i det här sammanhanget utvälja. Det står i ett tempus, vi har inte det i svenskan, det kallas för aorist. Det betyder att det är en fullbordad handling i förfluten tid. Det är något som har skett vid ett tillfälle och sen blir handlingen färdig. Och i det här sammanhanget så innebär det alltså att Gud gjorde någonting. Han utvalde vid ett specifikt tillfälle, om man nu kan tala om tillfälle innan det finns tid. Innan jordens grund var lagd. Och sen blev han färdig med det. Det var klart. Och dessutom står det i en mediumform. Det är ett reflexivt verb. Ni behöver inte alls kunna det här. Men ni kan bara höra det. Det betyder att han utvalde åt sig själv. Så där har vi liksom en liten grammatisk konstruktion som lär oss någonting om vad som hände. Guds yttersta syfte med att utvälja ett folk till sig själv. Att utvälja sin kyrka, sin sanna kyrka åt sig själv. Var ju att han skulle bli förhärligad. Det har vi i vers 6 och 12 och 14. Okej, man måste inte kunna grekisk grammatik, verkligen inte, för att kunna läsa Bibeln. Men min poäng här är att själva texten är inte särskilt svår att förstå, rent språkligt. Det är inte svårt att förstå vad det är Paulus säger. Det som är svårt att förstå för oss är vad det innebär, vad det betyder. Så varför? Alltså vi västerlänningar, och kanske mest av allt vi svenskar, vi är ju helt marinerade i den här tanken på självbestämmande och på demokrati. Och vi kan bli oerhört provocerade av tanken att någon annan har bestämt någonting åt oss. Jag kommer ihåg hur provocerad jag blev av att min fru vid ett tillfälle i ett sammanhang när vi var flera som satt vid ett bord och hon la upp en efterrätt på min tallrik utan att jag fick göra det själv. Jag fattar inte varför jag blev så provocerad, men jag blev stört sur på henne. Ska du bestämma hur mycket efterrätt jag ska ha? Alltså det finns någonting i oss här som är provocerande, att någon annan har gjort någonting, valt någonting åt oss. Och särskilt när det gäller vår tro. Och vi säger ju oftast att jag är kristen för att jag ville det. Och det är förstås en anledning, men det är inte den yttersta anledningen. För om det vore den yttersta anledningen så skulle det skapa problem. Så tänk dig nu att jag frågar dig, varför är du kristen? Varför har du fått all andlig välsignelse som finns i himlen? Varför har du fått den? Samtidigt som vi har hundratusentals människor här i stan som bara är hemma just nu. Som lever sina liv helt och hållet utan Gud. Varför sitter du här och lyssnar? Och då säger du kanske, ja men jag har ju tagit emot Kristus. Bra, det har du gjort. Bra. Men varför har du tagit emot Kristus? När inte andra människor har det. Vad är det som skiljer dig ifrån dem? Ja, jag erkände mina synder kanske. Jag bad om förlåtelse. Okej, bra, det är sant. Men varför erkände du dina synder och bad om förlåtelse när inte alla andra har gjort det? Ja, jag ödmjukade mig. Det har inte de andra gjort. Okej, varför ödmjukar dig? Fattar du poängen här? Vi försöker att komma ner till botten. Alltså, så länge du säger att det är ditt eget val, att ditt eget val är det yttersta svaret på varför du är kristen, så kommer du förr eller senare hamna i en situation där du måste erkänna att du är bättre än alla andra som inte är kristna. Att du är smartare. Men du kanske säger, jag var inte bättre, jag är inte bättre, jag är bara mer villig. Ja. Men då är du mer villig. Eller mer ödmjuk. Eller du har sett någonting. Du har räknat ut någonting. Fattar du poängen? Det här går emot vad Nya Testamentet lär. I första Korinthierbrevet 15 så säger Paulus att han var ett ofullgånget foster. Han säger att han är den minsta av alla apostlarna eftersom han hade förföljt den kristna församlingen. Men, säger han, genom Guds nåd är jag vad jag är. Och poängen här är att du kan inte, och inte jag, ingen kan göra sig själv kristen. Det är det här som skiljer den kristna tron från alla andra religioner. Vill du bli buddhist? Okej. Här har du en lista på vad du ska göra för att bli buddhist. Vill du bli muslim? Bra, här har du en annan lista på saker som du ska göra. Men den kristna tron är helt annorlunda. Den säger att du kan inte ens vilja vara en kristen utan att Gud har gjort någonting i ditt hjärta. Du kan inte göra dig själv kristen, ingen kan det. Och därför är stolthet och mänskliga meriter fullkomligt väsensskilt från kristendomen. Det är till och med så att Gud säger genom profeten Jesaja att alla våra goda gärningar, alla vår rättfärdighet är som en nedsolkad dräkt, Jesaja 64:6. Det är en bild, en grotesk bild som handlar om att det är en klädnad som har dränkts i menstruationsblod. Det är liksom vår rättfärdighet inför Gud. Ju mer egen rättfärdighet, desto äckligare framstår vi. Du är vad du är på grund av Guds nåd. Bara Guds nåd. Om du tror att Guds initiativ, Guds utväljelse är den yttersta anledningen till varför du är kristen och att ditt eget val är den näst yttersta anledningen, så kan du säga så att det är av nåd och du kan mena allvar med det. Men om du tror att ditt val är det yttersta, så kan du inte riktigt tala om nåd hela vägen ner. För då finns det ändå någonstans någonting som du behöver berömma dig av. Att se och erkänna att det är på grund av Guds utväljelse som du är kristen, vänner, det innebär att vi kan ta oss på betydligt mindre allvar. Om någon frågar dig varför du är kristen, Och du tror att ditt val är den yttersta anledningen, så säger du: ja, det är klart, det är för att jag tog emot Kristus. Jag förstod kanske någonting som många andra inte har förstått. Men om någon frågar dig varför du är kristen och du tror att Guds val är den yttersta anledningen, så blir det ju naturliga svaret: varför är jag kristen? Ja, det är ju fantastiskt. Det är ju oerhört. Det är nästan ett skämt. Varför just jag? Varför just jag? Men det är sant. Guds utväljelse, att hans val är den yttersta anledningen till att du är kristen, att det är nåd och åter nåd, innebär att vi kan ta oss själva på minimalt allvar. Du vet att det nästan är ett skämt, eftersom det inte finns någonting i dig som gör dig mer lämpad än någon annan. Vänner, det här väcker vår förundran. Vi kan inte vara stolta eller högmodiga. Vi kan inte se ner på någon annan. För vi har ingenting som vi kan berömma oss av själva. Vi kan bara se det förundliga. Tacka Gud för det. Wow! Det här är en tanke som återkommer gång på gång i Bibeln. Och jag tänkte vi ska bläddra lite i Bibeln nu. Hos Paulus återkommer det här ofta. Titta till exempel i andra Thessalonikerbrevet. Det är på sidan 1766. Andra Thessalonikerbrevet kapitel 2. Vers 13. Men vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. Vilket påstående. Han har utvalt er till frälsning genom att ni helgas av anden. Ni har blivit utvalda genom anden så att ni ska kunna tro på sanningen. Och jag har redan nämnt 1 Korinthierbrevet 2:14 som säger att den naturliga människan eller den oandliga människan inte tar emot det som hör till Guds ande eftersom det är dårskap för henne. Men vi kan titta i andra Korinthierbrevet 4:13. Sidan 17:19. Andra Korinthierbrevet 4:13. Nej, 4:3 måste det vara. 4:3. Andra Korinthierbrevet 4:3. Om vårt evangelium är dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Den här världens Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva utan Jesus Kristus som Herren. Och oss som era tjänare för Jesus skull. Gud som sa, ljus ska lysa ur mörkret. Han har lyst upp våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte ska sprida sitt ljus. Här får vi se hur tron tar form i våra hjärtan. Den här världens Gud, Satan, har förblindat oss och gjort oss oförmögna att tro. Men den högste guden lyser upp våra hjärtan med sin ande så att vi kan tro. Det finns många fler texter vi kan titta på hos Paulus. Men låt oss gå till Petrus. Han slår fast utväljelsen som ett faktum redan i hälsningen i sitt första brev. Första Petrusbrevet 1:1, sidan 18:10. Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bithynien. Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått. Så än en gång ser vi hur vi har utvalts och förutbestämts av Gud innan vi gensvarar med vår lydnad. Så vi har Paulus och vi har Petrus. Vi kan också titta på Jesu ord i Johannes evangeliet. Det återkommer ju gång på gång. Särskilt Johannes 6 och 15 och 17. Men vi kan titta på Johannes 6 och 44. Sidan 15:82. Johannes 6 och 44. Ingen kan komma till mig om inte Fadern som sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ingen kan komma om inte Fadern drar. Det krävs ett gudomligt ingripande för att vi överhuvudtaget ska kunna komma. Och vi kan gå vidare och titta på Lukas. Vi kan titta i hans text i Apostlagärningarna. Lukas beskriver ju hur Paulus har predikat i en synagoga i Pisidien. Och många kom till tro. Men vissa judar blev avundsjuka på den här uppståndelsen som skapades kring Paulus och Barnabas. Och då svarade Paulus och Barnabas med att om judarna visar ifrån sig Guds ord så kommer de att vända sig till hedningarna. Och när hedningarna hörde det så blev de jätteglada och prisade ordet om Herren. Och så står det i Apostlagärningarna 13:48. Ni behöver inte gå dit. Alla som var bestämda till evigt liv kom till tro. Det står inte att alla som kom till tro var bestämda till evigt liv. Tvärtom, alla som var bestämda till evigt liv kom till tro. Och vi kan titta i Apostlagärningarna 16:14. Sidan 16:43. Där står det om Lydia. Vackert namn. En kvinna som Paulus och Silas kom till. Och Paulus predikade. Som han gör. Och så står det så här. Apostlagärningarna 16:14. En av dem som lyssnade hette Lydia. Hon handlade med purpurtyger och var från staden Thyatira. Och hon hörde till dem som vördade Gud. Och sen, Herren öppnade hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus predikade. Ser du? Herren öppnade hennes hjärta och då kunde hon ta till sig ordet som predikades. Så först drar Herren och så kommer vi. Allt beror på honom. Och nu kanske du säger så här, okej, det finns ett antal bibeltexter som säger samma sak som Efesierbrevet 1 och 4. Men det orsakar ju andra problem. Så nu skulle jag vilja kommentera de vanligaste invändningarna. De två vanligaste invändningarna som jag brukar höra i alla fall. Det finns fler och det kan vi prata om efteråt kanske. Den första invändningen mot Guds utväljelse som yttersta anledning till vår frälsning är förstås att det inskränker på vår fria vilja. Om Gud redan har utvalt oss, vad spelar då vår egen vilja för roll? Okej, dels så måste vi först konstatera att det här begreppet fri vilja inte är ett bibliskt begrepp. Bibeln erkänner i högsta grad att vi har en vilja, men inte att den är fri. Du väljer hela tiden vad du väljer hela tiden att göra det som du tycker verkar vara det goda att göra. Men Bibeln säger att människan inte kan välja Gud. Det är där problemet ligger. Människan vill inte välja Gud. Du är inte oförmögen att välja, men du är oförmögen att vilja. Hänger du med? Romarbrevet 3:11. Ingen söker Gud, ingen enda. Romarbrevet 8:7. Människans naturliga sinne är fiendskap mot Gud. Så Bibeln säger alltså att om du ger en människa 1000 chanser att ta emot Gud, så kommer hon inte att vilja det. Föreställ dig en tiger som du ska servera frukost. Och på ena sidan, ena handen, så har du en skål med rykande färsk havregrynsgröt. Och på andra sidan så har du en klump med rått kött. Alla vet att, jag tror i alla fall att det är så, nu kanske jag tar något för givet här. Jag tänkte säga, alla vet att tigrar kan äta havregrynsgröt. Men de kommer inte att göra det. Varför? För att de inte har fri vilja? Nej, för att de är köttätare. Det ligger i deras natur att inte vilja ha havregrynsgröten. De kommer att vilja äta köttbiten istället. Även om du ger tigern 1000 chanser, så kommer han inte att välja havregrynsgröten. Det ligger i hans natur att äta kött och inte havregrynsgröt. Så när Bibeln säger att du inte kan komma om inte fadern drar dig, så betyder det inte att du inte har fri vilja. Det betyder att du inte vill ha med honom att göra, för det ligger i din mänskliga natur. Och det kommer inte att förändras förrän han ger dig en ny natur. Det kommer inte att förändras förrän han öppnar dina ögon så att du ser helt plötsligt vad det goda är. Det enda vi kan säga när det gäller den fria viljan i förhållande till Guds utväljelse är att Gud ger tillbaka förmågan att välja klart. Och då också vilja följa honom. Är det tydligt? Så att Gud innan världens grund blev lagd utvalde oss att stå heliga och fläckfria inför honom är inte på något sätt en inskränkning av den fria viljan. Snarare en förstärkning av den. En annan invändning är att om Gud redan har utvalt och bestämt vem som ska bli kristen, varför ska jag då anstränga mig och evangelisera? Varför ska jag anstränga mig för min egen del att läsa Bibeln och vara med i en församling? Om jag är utvald så är jag väl utvald, eller hur? Eller? I det sista kapitlet i Johannes evangeliet så finns en intressant händelse. Jesus har alltså dött och han har uppstått. Och han har visat sig för lärjungarna i flera tillfällen. Till och med den tvivlande lärjungen Thomas har bekänt honom som sin Herre och sin Gud. Men Jesus vandrade inte med dem på samma sätt som han hade gjort tidigare. Så Petrus bestämde sig för att gå och fiska, eftersom han hade varit fiskare innan. Och de var ute hela natten och de fick ingenting. Jag känner inte särskilt många fiskare, men jag kan tänka mig att en fiskare som har varit ute hela natten och inte fått någon fisk är kanske inte världens gladaste person. Och på morgonen så stod det någon på stranden och ropade till dem: har ni något att äta? Och de ropar tillbaka, nej vi har inget att äta, vi har inte fått någonting. Och han säger, kasta ut näten på höger sidan båten så ska ni få. Och jag har inte kollat upp det här, men jag misstänker att det är någonting konstigt med det. Båtarna kanske inte var byggda för att kasta näten på höger sida eller någonting sånt där. Det är någonting som är skumt. Han säger till dem att göra någonting väldigt konstigt. Men de gjorde som han sa. Och så står det att de fick så mycket fisk att de inte ens orkade dra upp nätet. Är inte det här en märklig händelse? Jag tycker den är... Jesus visar ju här att han är allsmäktig över hela skapelsen. Jesus bestämmer var fiskarna ska simma. Varför vill han att de ska kasta ut näten på fel sida av båten? Varför låter han inte fiskarna hoppa upp i båten direkt? Ännu mäktigare under, inte sant? Gud har bestämt både mål och medel. Han har redan skrivit alla namn i livets bok. Det är färdigskrivet. Men han har också bestämt hur de ska komma till tro. Nämligen att vi predikar för dem. Vi har inte läst alla namn i livets bok. Vi vet inte. Han har kallat oss att predika för alla. Han har bestämt att det ska vara så. Han har bestämt att vi ska växa i tron genom att läsa hans ord och genom att be till honom och genom gemenskapen med alla de heliga i församlingen. Det är inte för att han har ett behov att detaljstyra allting, utan för att det är bra för oss. Det är ett gott liv för oss. Det är så vi är skapade. Det är så vi lever det goda livet. Det är så vi utövar kärlek till varandra och till vår nästa. Att vara kristen och veta att Gud har allting i sin hand är ju tryggt och tröstande. Att veta att trots mina försök, trots att jag misslyckas hela tiden, så använder han mina bristfälliga predikningar och mina bristfälliga små försök att vittna för människor jag möter. Han använder dem och så slutför han jobbet. Hela världens öde vilar inte på dina axlar. Det är inte gjort så. De håller inte för det. Vi gör det i lydnad till honom och i kärlek till honom och att få förmedla hans kärlek till andra. Han har koll på det här. Och i det här sammanhanget så är det också viktigt att lyfta fram att Bibeln inte bara är klar och tydlig med att det yttersta skälet till att vi kristna, att det yttersta skälet går tillbaka på Gud själv. Bibeln är ju lika klar att var och en av oss, alla människor, har ett personligt ansvar för våra liv. Vi är inte robotar. Till exempel, vi kan se i Bibelns sista kapitel, det sista kapitlet i Uppenbarelseboken. Jag har inte skrivit upp sidan där, men det borde ju vara lätt att hitta. Sista kapitlet i Bibeln. Uppenbarelseboken. Och anden och bruden säger, kom. Här hör ni kallelsen, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill ska fritt få ta emot livets vatten. I den översättning som jag har i min ryggrad så står att den ska få dricka, få ta emot livets vatten för intet. För intet. Och det finns jättemånga texter som talar om de här. Men en extra intressant vers är Johannes 6 och 37. Vi bläddrar tillbaka till Johannes 6 och 37. 1581. Sidan 1581. Johannes 6 och 37. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Okej? Okay? Alla som fadern ger mig kommer till mig. Här har vi ju Guds suveränitet. Fadern ger. De kommer. Sen då? Och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort. Här finns en sorts villkor. Hör ni det? En sorts uppmaning. Att vi ska komma. Och om du kommer så ska du inte bli bortvisad. Så här verkar båda de här idéerna finnas förpackade i samma vers. Min poäng är att vi måste förstå att både Guds suveräna utväljelse och varje människas personliga ansvar att gensvara på Guds kallelse finns klart och tydligt i Bibeln. Båda två. Och från ett mänskligt perspektiv så kan det kännas ologiskt och till och med oförenligt. Och det var det här som höll på att driva mig till vansinne när jag funderade på det här. Men vi är inte Gud. Vi förstår inte allt. Särskilt inte när vi talar om saker som går tillbaka på Guds eget väsen innan världens grund blev lagd. Vi fattar inte det. Vi får bara helt enkelt acceptera båda i tro. Jag borde egentligen avsluta. Jag har en punkt kvar och jag kan inte hoppa över den, för den är också viktig. Men den är betydligt kortare än de andra i alla fall. Så vi går in i den tredje punkten där. Texten säger att Gud har utvalt oss i Kristus till att vara heliga och fläckfria inför honom. Heliga och fläckfria. Det är två synonymer som båda två handlar om renhet. Att vi ska vara heliga i det här sammanhanget innebär en inre renhet. Och att vi ska vara fläckfria innebär en yttre renhet. Det här innebär att Guds utväljelse av oss omintetgör alla syndens verkningar i oss. När vi människor, när vi som mänsklighet föll i synd, så var det djävulens verk. Men 1 Johannes 3:8 säger att Guds son har uppenbarats för att göra slut på djävulens gärningar. Vi är frälsta av Gud för att vi ska vara heliga. Vi ska göras fullkomligt heliga på den yttersta dagen. Men innan dess, under våra liv här och nu, så är Guds ande verksam i oss och gör oss allt mer lika Kristus när vi kämpar mot synden. När vi lämnar våra gamla liv bakom oss, våra gamla vanor. Det spelar roll vad vi gör, vänner. Det är ett liv i kamp, ständig kamp, därför att synden är någonstans hela tiden närvarande. Men det är också ett liv i glädje. 1 Johannes 5:3 säger: Guds bud är inte tunga. Vi som är kristna behöver inte tvinga oss själva att leva det kristna livet. Det är inte en börda för oss att läsa Bibeln och samtala med Gud, att möta våra trosyskon i församlingen och försöka orsaka andligt gott i deras liv. Det är en glädje att göra det. Det betyder inte att det inte kan vara svårt att få ihop livspusslet och att vi inte kan vara stressade och att liksom distraherade på massa olika sätt. Det är inte det som är poängen. Jag säger inte att hela livet kommer att vara en räkmacka liksom, bara du läser Bibeln och ber. Det kan vara svårt att få till, men i grunden så är det en glädje. Vi kämpar mot synden och vi sörjer över att den är så verksam i våra liv. Men samtidigt är det en glädje att få kasta sig på honom dag efter dag. Lägg också märke till att det står att vi är utvalda i honom. Det vill säga i Kristus. Allt det som Paulus talar om kommer till oss som är i Kristus. Och det finns ingen text som hjälper oss att förstå det här bättre än Johannes 17. Så du får jättegärna bläddra dit. Nu är vi på det allra, nu är vi verkligen i slutet här på predikan. 16:02 ska sidan vara. I Johannes 17 så har vi det som kallas för Jesu överste prästliga förbön. Och där får vi se hur Jesus säger saker om sig själv. Han säger till exempel i den andra versen: du har gett honom makt över alla människor för att han ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Honom är alltså Kristus. Du har gett honom Kristus makt över alla människor för att han, Kristus, ska ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. Han menar att Fadern har gett alla som är kristna till Sonen. Och så vers 6, andra halvan av vers 6. De var dina och du gav dem till mig och de har hållit fast vid ditt ord. Så Gud Fadern har alltså utvalt åt sig själv ett folk som tillhörde honom. Och så har han gett dem till Sonen så att Sonen kan återlösa dem. Göra allt som var nödvändigt för att försona dem med Fadern. Sonen fick detta folk. Han blev vår representant. Han fick dem liksom på sitt konto. Han fick oss på sitt konto. Han blev vår ställföreträdare. Och han gjorde allt som krävdes för att vi skulle kunna försonas med Gud. Han dog i vårt ställe. Fortsätter i vers 9. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen, utan för dem som du har gett mig. För dem är dina. Nu är vi inne på jättedjupa saker här. Det kanske låter förvirrande och teologiskt. Men det här har jättestora konsekvenser. Du som är kristen tillhör inte dig själv. Du tillhör Gud. Du är köpt och priset är betalt. Kristus har gjort allt för dig. Gud har bestämt. Men Kristus har gett sitt blod för att verkställa det. Allt är av nåd. Du har inte gjort någonting för att förtjäna detta. Så tanken på Guds utväljelse är fantastiskt befriande och ödmjukande. Varför älskar han dig? För att du var ödmjuk och bekände din synd. Tror du verkligen att du är så värd att älska? Om man tittar på dina prestationer. Det här är ju, det är en kärlek som är förgänglig. Vad händer om du beter dig illa då? Sparkar han ut dig då? Den kärlek som vi längtar efter, som alla människor längtar efter, är en kärlek som bär upp sig själv, som älskar för sin egen skull. Och vi vet att det finns en sån kärlek. Vi läser om den här. En kärlek som säger: jag älskar dig för att jag älskar dig. Jag älskar dig för att jag älskar dig. För att det kommer ur mig. Det är en kärlek som inte beror på något annat än på Gud själv. Vänner, det är befriande. Om vi har problem med dåligt självförtroende så är det en befriande tanke att veta att han har älskat oss långt innan han har skapat världen. Långt innan jag hann göra någonting gott eller ont överhuvudtaget. Och om vi har problem med för stort självförtroende så är det befriande att Guds utväljelse tar bort allting som jag kan berömma mig av. Ska jag skryta inför Gud? Underbart. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi ber att ditt ord skulle fortsätta att verka i oss. Att du skulle fortsätta forma oss enligt din sons bild. Vi prisar dig för att du har gett ett folk till din son. Och vi prisar dig för att din son inte höll någonting tillbaka, utan gav allt för att återföra oss till dig. Hjälp oss att se, Fader. Hjälp oss att förstå. Och hjälp oss, Fader, att acceptera alla de här sakerna i tro. Och Fader, jag ber för dem som har hört det här och kanske har ställt till oreda. Jag ber att du leder var och en i deras tankar. Vi vet, Fader, att du har omsorg om oss. Och vi ber att du i slutändan ska få bli förhärligad i allt. I Jesu Kristi namn. Amen.